Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
En podcast från Aftonbladet.
Allsvenska podden är tillbaka och vi ska ta den här allsvenska säsongen i mål. En omgång återstår och det mesta är ju klart. Vi har fått ett mästarlag i BK Häcken, vilket var väldigt väntat. Och vi har fått klart att Djurgården är tvåa, Hammarby trea. Men sen är ju det där kampen om vilka som ska hålla sig kvar. Men om vi börjar då vid Häcken, var ja, deras säsong fantastisk såklart. Martin Eriksson prickar rätt med varenda värvning, känns det som. Per-Mathias Högmo, årets tränare. Varför vinner Häcken, Per Boman?
Ja, det är ju mycket som du säger, rekryteringen och både tränare och spetsförvärv har ju varit fantastiskt. Men en sak jag har tänkt mycket på, det är ju, ja, men jag var skeptisk till Högmo efter hans räddningsaktion i Häcken där. Det var starkt att ta upp laget från jumbo till en stabil placering, men han gjorde det med en ganska destruktiv, simpel fotboll, upplevde jag. Att det var liksom det var ingenting som i grunden passade med Häckens DNA så där, utan han fick ju ett stort antal lirare att spela ganska, ja, men destruktivt och klara sig kvar. Mm. Och då trodde jag så här, har verkligen Högmo det i sig att sätta ett helt nytt spelsystem som passar bra med den här truppen som de har värvat ihop, som är väldigt spelteknisk och offensivt skicklig? Kommer han ha det i sig och lösa det? Och det trodde kanske inte jag, men det har man ju verkligen blivit motbevisat. Jag måste bara säga det, att det var ju otroligt starkt att sätta hela det här sättet att spela på under försäsongen, att drilla in det, att de man liksom helt enkelt hade kollat på en hel del 4-3-3-lag som de tyckte om, som liksom Liverpool, City och så vidare, tagit del av deras spel som och Bodø Glimt och sådär, tagit del av deras spel som de tyckte var intressanta och sen bara implementerade det och satte rätt spelare på rätt position. Så att jag är sjukt imponerad av det hantverket, att på så kort tid lyckats etablera ett så framgångsrikt spelsystem.
Ja, precis. Och sen får man säga att det är imponerande också att se hur en sån som Johan Hammar, som var ratad i Malmö, så har liksom fått en ny fart på karriären och borde väl kanske vara aktuell för klubbar utomlands och sådär. Och men även Jeremejeff och alla liksom, att han stannade var ju en väldig framgång. Och just de här sommarvärvningen med Simon Gustafsson till exempel var ju också avgörande. Och det är sällan man ser ett lag pricka rätt med så många värvningar som Häcken har gjort. Och där har vi ju Tobias Anna också, som började ju väldigt bra men sen som blev skadad. Så att där har han ju ett sparkapital också, om han nu blir kvar. Men det känns som allt har gått Häckens väg. Och jag tyckte det blev lite signifikativt där i matchen mot IFK Göteborg, där man möter liksom värsta rivalen då på deras hemmaplan. Man har inte speciellt bollen speciellt mycket första 6 minuterna, men ändå får man det där 1-0 målet och då rinner det bara iväg liksom. Så att men hatten av till Häcken, och det ska bli väldigt spännande att se vad som händer nu då, för jag gissar ju att alla, det snackas väldigt lite om Per-Mathias Högmo, men allt snackar ju handlat om Henrik Rydström, men Per-Mathias Högmo borde också vara aktuell för klubbar utomlands. Men alla som vinner som guldtränare i Allsvenskan är ju aktuell för klubbar utomlands, men jag gissar att han också är sugen på att vara kvar och försöka ta sig till Champions League med Häcken.
Ja, det som man tänker liksom, ja, men nästa år för Häcken, det som ju normalt sett brukar ju mästarlag, ja, men brandskattas på de bästa spelarna liksom, och det är mycket man måste parera. Men när man kollar på Häcken, så Abrahamsson blir ju kvar, och jag menar Fridriksson till högerback och Totland, de blir ju kvar, och där kan man ju stärka ytterligare om man skulle vilja det. Hovland och Hammar blir förmodligen kvar.
Bröderna Gustafsson lämnar inte nu.
Exakt, det känns ju inte som de är kvar. Bröderna Rygaard i den åldern, så att han säkert kvar, gärna kvar minst ett år till. Kristoffer Lund till vänster har ju varit så sensationellt bra nu mot slutet, eller under delen av säsongen, att han skulle kunna säljas, men kan också tänka sig stanna, och där finns Hodgkins bakom. De som liksom, jag menar, en sån som Sadiq så fruktansvärd som han har varit, och den spetskompetensen han har i sitt driv, sin fart och sin instinktiva anfallsfotboll. Det är klart att han kan säljas, det är klart att Jeremejeff kan säljas, båda två, där vet det skulle kunna hända. Men jag menar bara, grundstommen, centrallinjen, kommer ju stora stycken vara kvar, så att det är svårt att tänka sig att Häcken blir så mycket sämre för år, nästa år.
Det är ju Jeremejeff då som jag tror kommer säljas, men vi får se hur han tänker och sådär. Det lät väl på han när han var lite guldyr där på festen som att nej, det kanske inte, han kanske inte stannar, han var inte så där jättesäker på att stanna, men det blir ändå spännande att följa Häcken oavsett vad som händer då. Och ja, de har gjort en väldigt bra säsong, det är väl sällan man sett så välförtjänta vinnare som Häcken har varit.
Ja, jätteroligt.
Med tanke på den fotboll de spelar också, det är väldigt underhållande att titta på. Spelar med ett väldigt lugn. Om vi går till tvåan då, så var jag på plats på Platinum Cars Arena igår, där Djurgården säkrade andra platsen. Får vi säga att det var inte välförtjänt sett till den matchen. Djurgården var ganska dåliga, men där var det väl ganska väntat att det skulle komma en reaktion också, med tanke på att jag tror man spelat 12 eller 14 matcher mer än Häcken totalt. Och de har ju haft framgångar och har ju inte sådär jättebred trupp, så att det har ju slitit på de där Europaspelet. Och de såg ut att vara väldigt trötta och slutkörda mot IFK Norrköping. Men de har ju Harris Radetinac som satte 1-0 i en av matchens sista minuter. Och det gör att de säkrade andra platsen. Och de firade länge där med supportrarna efteråt. Och men Djurgården får man säga gör ju en succésäsong. Kommer till Europa Conference League. Ja, vinner gruppen. Klarar sig. Kommer till åttondelsfinal, så att de kan ju, och 2 miljoner på banken liksom, det blir väldigt spännande att se vad de tar in också här, vad det blir.
Ja, nej, jag håller med dig, det är bara att skriva under på att den motståndskraften de har visat under hela sensommaren och hösten, de har en dipp i allsvenskan såklart som vi vet, med 3 raka förluster, utöver det så har de ju, trots som du också säger, en inte särskilt bred trupp, lyckats på 2 fronter och lyckats hålla en sån stabil hög nivå. Det är jäkligt bra för en klubb och ett lag som absolut inte är vana vid den typen av spelschema. Så att jag trodde faktiskt inte att de skulle kunna orka hålla i så länge, och jag trodde också att liksom att Europaspelet var hotat ett tag där innan, och så som allra tröttas och slitnas ut i samband med de här 3 raka förlusterna i allsvenskan. Så att komma tillbaka efter det och dels göra bra från sig, fortsätta göra bra från sig i Europa, men också så att säga rädda upp allsvenskan som man gör i slutet, det tyder ju på en att det är en jävligt god moral i det laget, och att de alltid kan falla tillbaka på sitt jäkligt starka grundspel.
En rolig grej från igår när jag var på plats där var ju att Djurgårdssupportrar hade ju drog ju på ett rejält skulle ju göra ett jättetifo i halvlek när andra halvlek startade. Och då så brände de på med jättemycket rök och så här vanliga fyrverkerier. Och det blev ju, det såg ju hyfsat mäktigt ut, men det blev mycket rök, så det blev inte så där jättebra, men det var ju effektfullt och så där. Men så fick jag höra på omvägar där från några supporter att det var ju tänkt att det skulle bli mycket, mycket maffigare. Det skulle vara så här blinkningar och de skulle hålla på i 10-15 minuter. Men tydligen så hade, när de beställer in sådana här grejer, så beställer de in det utomlands. Och den som hade beställt in det, han blev tagen i tullen. Så hade de fått göra liksom en, då hade de inte fått alla de där grejerna som de skulle ha till. Så fick de göra liksom en nödlösning med de här fyrverkerierna. Så att, men det var ändå så här liksom att Norrköpings körde några bengaler, och så kommer de här med världens fyrverkerier. Så det var ju effektfullt. Men det skulle hållit i sig ännu längre, för det här blev ju bara 10 minuter och massa rök.
Okay.
Så att, jag hade ingen aning om att man beställde in det där från utomlands.
Nej, det är nog en hel del speciella grossister man måste ha ras till när man ska ha de grejerna. Men, det var högljutt i alla fall. Från tvn lät det högljutt.
Ja, verkligen. Och det var ju när de firade där efteråt och hyllade Harris Radetinac. Det var ju, hade Djurgården inte säkrat andra, eller att de skulle slåss för liksom SM-guld, så hade ju varit 1500 till liksom. Nu var det ju 2-3 kanske, skulle ha varit 4 egentligen, så att det var lite roligt.
Ja, men jag såg att Harris också gick runt och drog den här Djurgården är bäst i stan och så vidare. Så jag tror att det ändå betyder, eller jag vet att det betyder väldigt, väldigt mycket för Djurgården att hamna tvåa och kolla AIK och Hammarby bakom sig. Och att lyckas göra det ett år man också spelar gruppspel i Europa, det är
ruggigt imponerande. Harris då som kommer förlänga med Djurgården, de ska bara kommunicera där nu, han blir kvar med minst ett år till, och det är ju imponerande av en spelare som ser så pass bra ut som han gör och har haft två korsbandsskador efter han har fyllt 30. Mm. Det är riktigt riktigt sjukt. Och jag kommer ihåg att det var väl chefscouten, eller dåvarande chefscouten under Magnus Persson, Khaled El Ahmad, som numera är vd i Barnsley, som har fått så mycket skit i Umeå. Jag tror det var han faktiskt som värvade dit Harris. Och då blev han lite kritiserad för att han tog den värvningen. För jag vet att AIK var på Harris då också. Men det får man säga har slagit väl ut.
Ja, men också kul bara rent för serien att han stannar ett år kvar. Men nu har vi ändå Sebastian Larsson, Micke Lustig, Per Karlsson, Mattias Biasmyr.
Totte Nyman har ju lämnat.
Ja, exakt. Men jag tänker många av de här äldre som har också lagt ner. Liksom. Det känns också bra för mig då. Jag är 88, så att jag får ju lite ångest då. Jag tänkte jag inte... När det inte är några kvar runt ens egen ålder.
Nej, så känns... jag har känt honom i Kim, alla de här har lagt av. Det är samma där.
Så det känns ändå, jag känner mig inte så lastgammal då när jag märker att åtminstone en som är något år eller några år eller själv är kvar.
Nej, men det betyder ju väldigt mycket att ha en sån där spelare. Det ser man ju, men dels på Totte Nyman nu som kanske lämnar Norrköping. Man ser liksom identiteten med klubben och allt sådär. Och Djurgården som också kanske haft svårt genom åren att få upp liksom från sin egna ungdomsled. Det är mer att man har värvat spelare från BP som har kommit in. Liksom där tror jag det betyder väldigt mycket också. Det är väl därför man förlänger med Djurgården nu. Och där man hoppas nu då, det är att... Ja, man använder Radetinac som liksom i många så här kampanjer och sådär, att man ger han ganska bra, ett bra kontrakt, för det tycker jag AIK har varit dålig på det också med liksom Daniel Tjärnström genom åren, och det är lätt att klubbarna tar, som jag har varit inne på tidigare, att man tar trotjänarna för givet liksom, för att han kan inte spela i en annan klubb, och då vet de att då behöver inte vi, det finns liksom inga matchabuden mot liksom.
Jag glömde nämna Toivonen också såklart, som en av de stora profilerna som slutade. Det är ändå, det är många, det är ju ett stort lassen då liksom med spelare födda runt 86-85 som lägger ner samtidigt. Det känns lite sorgligt.
Och då har de nästan spelat in, så de har 200 miljoner i eget kapital. Det kommer ge dem liksom resurser att värva. Jag tror att man kommer få se dels en satsning på några spetsspelare där man kanske kommer trycka på med lite högre löner än vad man gjort tidigare. Men jag tror samtidigt att man kommer liksom se över bredden. Jag tror vi kommer få se en annan bredd liksom i kvaliteten till nästa säsong. Att man kommer kanske ha två spelare på varje position som är ganska jämnbra, som man liksom kan stå upp både i Europa och i Allsvenskan, och där tror jag man liksom, den strategin tror jag man kommer utnyttja.
Så det kan vara till exempel då att Piotr Johansson får en högerback till.
Precis, det kanske inte är någon som är jättemycket bättre. Nej. Utan mer att liksom...
Och Victor Edvardsen får en annan center bredvid sig än Kalle Holmberg liksom, sådär typ sådär.
Ja, så att, och just att man, för nu har man ju haft liksom, Pierre Bengtsson, det är Elias Andersson om man flyttar ner istället. Man har ju liksom inte haft
just det.
Som man kan så. Men det blir spännande att se. Men om vi ska dra motsatsen då, så är IFK Norrköping och det är ju ett jättefiasko såklart den här säsongen, och man lider ju mycket av det Norling. Misslyckandet Norling hade med klubben tidigare när han körde lite sitt eget race. Det är väl lite Norlings lagbygge som ligger och skvalpar där också. Men samtidigt har Glenn Ridderstorm har inte visat någonting alls, tycker jag, varför han är rätt tränare för Norrköping. Mest att han är arg och förbannad och skäller. Nu var jag med all rätta då arg för att det dels var en straff som inte IFK Norrköping fick, och sen var det ju liksom flera konstiga domslut där, så han blev vansinnig och hade stått och skrikit på domaren hela första halvlek. Så Victor Wofall satt åt honom att nu du liksom förbrukar ditt kapital, du kommer få varning om du skriker en gång till. Och så skrek han en gång till, så gick Victor Wolf ut och varnade honom, och då applåderade han, du vet, så här liksom hånfullt i ansiktet, och då var det bara rött kort och upp på läktaren. Så att det känns som han borde koncentrera sig mer på att få fart på laget på planen och bara gapa och skrika.
Ja, men det jag tänker med Glenn är att jag kan på något sätt respektera att han vill komma in med stor energi.
Absolut.
Sätta press på laget, kräva en tuffare attityd, kräva ett lag som springer mer, kräva ett lag som...
Men det blir för mycket.
Ja, exakt. Gå ut med framskjutet. Men det jag tänker är att den typen av energitränare, den typen av hetsig tränare, kanske hade varit bättre att få direkt efter Jens Gustafsson. När man nu har haft Norling som är lite likadan med sitt maner och sitt sätt att vara, då, som vi har sagt tidigare, då är det nog en redan liksom utnött och trött trupp som får ytterligare en sån tränare som är ganska mycket helt enkelt liksom. Så det kan ju vara så att det finns en jävla, jag tror att de är slitna psykiskt helt enkelt.
Ja, jo, men också det att om man är en sån tränare i management på affär och skriker så här, det funkar ju i början, men sen om man gör det varje dag, varje träning, man har ju sett han skällt ut spelarna på bänken, det var ju några månader sedan liksom, och så får man inte effekt och så fortsätter man på samma vis, då tror jag liksom att då blir någon slags trovärdigheten går liksom förlorad på något vis också. Ja, där behöver man liksom, och jag menar det är en sak med Åge Hareide, nu har inte han gjort något succé i Malmö, men han är ändå lite bakom sig, han har Champions League framgångar, han har SM-guld liksom i Allsvenskan, det har ju liksom inte Riddersholm, så att nej, det ska bli väldigt intressant. Sen är det klart, vi ska inte döma ut till en Riddersholm än, jag tror att han måste ha, han kommer få en hel försäsong med laget nästa år och sådär, men jag har ju svårt att se att Norrköping, troligtvis utan Totte Nyman, möjligtvis utan Linus Wahlqvist i alla fall hälften av säsongen, så kommer det bli tufft.
Ja, de verkar ju inte svinsugna. Ja, Totte vet jag inte, han kanske verkar lite mer, men
det, nej, men hade han varit dyngsugen, han hade skrivit på för länge sedan, så är det ju. Han vill ju avvakta och se vad han får utomlands, så jag skulle bli förvånad om inte han får något bra, men får han inget bra så kanske han
för
länge.
För själva liksom startelvan och ställa upp igår, visst, den är sjukt offensivt balanserad, men det är ingen dålig startelva. Nej. Det är en bra startelva som Norrköping ställer upp med igår, som de ju får ut lite för lite av, i alla fall insatsen var helt okej.
Ja, de spelar ju ganska bra, ska jag säga det, de var ju bättre än Djurgården igår, och igår spelade de ganska bra, men det är symptomatiskt för den här säsongen att man får ett mål i baken efter en minut kvar liksom. Men är på det hela taget så ett jättemisslyckande för Norrköping.
Absolut.
Tredje platsen då, Hammarby blir trea efter vinsten i finalen mot Kalmar. Det satt ganska långt in även fast man gjorde 1-0 tidigt. Och sen blev det 1-1 där, lite darrigt, men Gustav Ludvigsson räddar dem återigen då och gör en väldigt bra säsong, och man får ändå säga att Hammarby får en lite mer än godkänd säsong då, om man kommer trea även fast man brände väldigt mycket pengar i sommar, och det var ju Veton Berisha som skulle skjuta guldet till dem, och de satsade för guld, de behöll Jehase trots att de hade chansen att sälja, så att nej, klart, det går liksom inte att säga någonting om att de kommer till Europa och är med och slåss om det, i alla fall de sista fem omgångarna, så att en helt okej säsong, men jag tror att vi kommer inte få se så många värvningar av Hammarby, inte så många prestigevärvningar. Däremot så har jag svårt att se att Bojanic blir kvar, han vill nog testa vingarna utomlands. Jehas vill nog också göra det, men annars så tror jag att de flesta offensiva spelarna kommer att stanna. Vad säger du om Hammarby säsong?
Nej, men det är klart att det ska vara en stor besvikelse över att man inte utmanar om guldet hela vägen. Det var ändå ett bra läge att göra det nu när Malmö och några andra liksom kapsejsade, så fanns det ändå ett utrymme att sticka upp, och då tog Häcken helt enkelt chansen mycket bättre än Bayern, trots Djurgården kan man inte kräva egentligen att de ska gå hela vägen för guld med tanke på att de har haft dubbelt matchande, men Hammarby var ändå den klubben som hade goda förutsättningar att gå hela vägen, och lyckas inte med det helt enkelt. Så det är klart att det är ändå totalt sett är lovande kring Bayern, med att Cifuentes också likt Högmos och snabbt lyckades etablera sitt spel, och att det har varit framgångsrikt under säsongen, så att det finns ju någonting att bygga vidare på verkligen, och det är bra. Jag tänkte på det om du lämnade Jast, det är ju en briljant fotbollsspelare verkligen. Alltså jättebra liksom. Och till en har ju såklart den bästa vänsterbacken rent defensivt, men Jast liksom spelfördelar förmågor där är grisigt bra ju. Så, men där finns ju Pinjas ju, som ju är grym mittback dock med bollen. Ja, men han kommer ju vara bra. Om han spelar vänsterback så tror jag ändå han täcker upp hyfsat. Men Bojanic, det är inte lätt att ersätta den typen av spelgeni på allsvensk nivå om han skulle försvinna. Det tror jag ändå att man bör mardrömma om man är Bayerns supporter.
Just
om han
spelsinne och liksom.
Ja, och samarbetet med Besara har ju varit så otroligt bra liksom. Och jag tycker också Bojanic har gynnats av att ha en tydlig riktig defensiv mittfältare bakom sig i Sadiku eller Jeppe Andersen, så att han har, visst, han har tagit ansvar såklart, det måste man göra, han har vunnit en hel del boll och han är liksom en trygg mittfältare, men han har ju också fått ha en högre utgångsposition och verkligen kunnat etablera det här samarbetet med Besara, så att han blir svår att sätta.
Exakt, och Jehas som sagt har ju intresse på som DC United. Wayne Rooney har ju honom på, som han är tränare för DC United, de har honom på en discovery list, betyder att de har första sing på att värva honom. Så det blir spännande att se där. Han kan nog tjäna ganska bra pengar där. Han kommer på TAM, liksom TAM money. Det är inte DP, men det är ganska mycket. Han kanske kan tjäna 4-5 miljoner netto där liksom i MLS. Okay. Så jag tror att det lockar väl. Sen finns det väl en del utländskt intresse också. Men han är ju 25 nu, fyller väl 26 nästa år. Mm. Precis, så att ja, det blir spännande att se vart i Haas hamnar. Men MLS är ett hett alternativ just nu då.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ett annat succélag är ju Kalmar, som inte nådde riktigt ända fram till Europaplatserna. Man får ändå säga att Henrik Rydström har gjort det fantastiskt med små resurser. Man skulle sätta någon form av betyg på Kalmars säsong, så får man ändå säga att det är nästan 5+, va, eller?
Ja, det tycker jag. Det är lätt att man blir ju till slut avtrubbad. Ja.
Exakt.
Det är ju så man glömmer och man vänjer sig, och till slut så är inte det lika spännande längre för att man har sett en liknande prestation som förra året. Men att lyckas upprepa det med ett budgetbygge som de har gjort med jag menar, extremt svår möjlighet att värva spelare. Jag menar, de som har kommit som är prestigevärvningar, liksom Simon Skrabb och sådana, Kevin Jensen, även för han blev inte fiasko med ett misslyckande, och Nanasi har lånats in för att de lyckas ju få honom för att Kalmar är så intressant. Liksom. De kan ju inte locka med pengar. Simon Skrabb kom till Kalmar för att han attraherades av Rydströms projekt. Liksom. Så att jag menar, givet det att man inte har några resurser, så är det ju jävligt bra gjort igen då att bli ännu bättre i år och utmana om så nära utmana om en Europaplats, tycker jag. Nej, det är grymt.
Och hur tror du Rydström tänker nu då? Malmö har med han på listan och tänkt på värvningar. AIK har han högst upp på listan. Jag fattar det som att AIK har ju förstått att det blir svårt att locka dit han. Han har ju sina kompisar Stefan Larsson, Tobias Eriksson och Rasmus Elm som tränare i hans ledarstab. Han vill även ta dit Theo Olsson från Sirius. Vad tror du och vad tar det för att han ska stanna?
Att han vet vad han har i Kalmar, att han får jobba på sitt sätt, att han har total makt över det som händer, och att han är älskad där såklart. Och att jag tror att han skulle kunna upprätthålla den här nivån liksom, även fall jag tror inte han har mycket får mycket pengar att värva för i vintern.
Nej, det är bara bossmanspelare som Jörgen Pettersson jag pratar med.
Så att det men jag tror ändå att det, liksom, han vet vad han har där. Så det talar ju för att han blir kvar, så att säga.
Jens Fjällström sa en jäkligt intressant sak i, vad heter det, Discovery, som jag var med i igår i matchen mellan Norrköping. Han sa att han kanske, som man inte har tänkt på riktigt, att vi tror ju oftast att man ska ta det steget, att man måste lyckas i en stor klubb för att komma utomlands. Men Fjällström menar på att en sån klubb som Midtjylland, som går efter det här Moneyball och det här liksom Brentford-tänket, skulle kunna ta Rydström, även Brönnby och sådana där klubbar. Och det lät faktiskt inte så...
Det lät
ju ganska logiskt.
Jag håller helt med om det. Så har jag sagt, skrivit det tidigare, att jag tror att han har gått bortom det här att han behöver nu gå till en allsvensk toppklubb för att få en fin tränarkarriär. Liksom.
För de kollar väldigt mycket på, menar Jens då, att de kollar väldigt mycket på tränare, just vad de haft för resurser och hur de har lyckats sett till ekonomin.
Exakt.
Nej, men och där ligger det ju som ett topp mot
i Skandinavien. Definitivt. Absolut. Så jag menar, det är klart att om man ska gå någonstans i Sverige, så skulle jag tro att det är Malmö. Jag tror inte han behöver inte ta ett osäkert jobb i till exempel AIK. Liksom. Även fall man ska visa såklart att AIK är en stor klubb, och det är såklart en ära.
Jag tror att det kittlar han lite i den där med AIK.
Och tränar
där. Jag tror att Malmö skulle vara bättre för han.
Ja, absolut. Eller någon så att säga, annan regional storklubb i någon av de nordiska länderna. Så att, eller ännu längre bort. Så att jag tror att fotbollsvärlden har blivit så liten nu, så att det går snabbt, som du säger, att identifiera någon som överpresterar så grovt som han har gjort i Kalmar. Att de har ju koll på honom långt utanför Sveriges gränser.
Om vi går till AIK då. De kommer inte topp tre. De har sparkat, de sparkade Bartos, tog in Henok, har fått sådär effekt ungefär, inte ens likvärt, lite gått lite sämre i poängsnittsmässigt när man tog in Henok. Nu har man inte någon ny tränare på plats, man överväger fortfarande vem man ska ha. Det är väldigt viktigt att det blir rätt, den här utvärderingsprocessen med det här tekniska teamet har ju gått igenom väldigt många tränare, och ja, man tar väl ett beslut efter säsongen, som jag fattar som har de Henok också med där, som kan vara, om han skulle få någon brevelse så kan han bli huvudtränare också. Men är det ju väldigt många namn och, som de har gått igenom. Vad tror du om, vad tror AIK behöver, och vad säger de om AIKs säsong?
Ja, men tänkte på det, alltså på ett sätt är det ju läskigt kring AIK just nu, för att som du säger, det finns ingen tränare klar. Det finns en stor stomme då som slutar i Lustig, Larsson och även en sån. Även för att Per Karlsson inte har spelat så mycket, så är han ju en viktig del av truppen. Det är ju en ungdomssatsning som ska bära frukt också liksom, som man ändå gått in ganska hårt på. Så att det är ju mycket som hänger i luften, och det är ju läskigt, men det kan ju också vara ett oskrivet blad, kan ju också vara spännande, eller hur? Det, man vet inte vad som ska hända, och det finns mycket man kan projicera på det, och mycket önskningar och förhoppningar man kan ha på det. Så att det är liksom både och med AIK just nu. Det är läskigt men också spännande på samma gång. Och deras säsong tycker jag är, ja, med minsta möjliga marginal godkänd möjligen då. Det blir lätt, om man ska döma ut alla klubbar som fiaskoklubbar som inte når sina målsättningar, så blir det lätt att orden inte har någon betydelse längre. Liksom. Norrköping, Malmö FF är ju liksom dunderfiaskon båda två. AIK är ett misslyckande, men ja, kan vi komma undan med två svaga plus för att man ligger trots allt fyra. Liksom, och ja. Det finns många bra lag i Allsvenskan. Tar man sig till en fjärde plats så har man inte varit, ja, då har man inte varit så praktusel i alla fall.
Nej. Men en tanke som jag slog mig då, Expressen var ju här, jag har inte hört någonting om det, men att Andreas Brännström var med på listan över tänkbara tränare. Där känns det som att Brännan och Bartos, det är liksom exakt nästan samma tränartyper, eller?
Ja, kanske. Det jag gillar med Brännström är att han är så flexibel ju. Han är, visade ju det. Han har ju spelat väldigt olika typer av fotboll i J-södra och i Mjällby till exempel, och även andra klubbar då tidigare. Så att han visar att han kan anpassa sig ganska bra. Och jag menar, han har ju hans jobb i, jag menar, jag tror en, alltså, jag gillar Bartos, men jag skulle säga att Brännström har gjort mer i sin karriär i olika miljöer än vad kanske Bartos hade hunnit med innan han fick jobbet i AIK. Så att
men då hade han varit där som assisterande.
Ja, precis. Men tar man Brännström, så vet man åtminstone att man får en tränare med väldigt hög lägstanivå.
Och kanske skulle passa med Henok då, som har delat Kim och Tolle.
Ja, absolut. Om sen vet man liksom inte, Henok kanske är jätteinriktad på att han ska vara, att han vill fortsätta vara första tränare liksom. Ja. Man vet ju aldrig, har man väl fått smak för det, så kan det vara svårt att backa undan kanske. Men Brännström, jag tror att man får en tränare med hög lägstanivå som absolut inte, man kan nog vara rätt säker på att han kommer inte göra ett dåligt jobb. Nej. Sen vet jag ju inte hur högt han kan ta ett AIK som håller på att byggas om liksom. Men jag tror ändå att det hade varit ett bra alternativ. Absolut.
Ja, det blir spännande att följa. Vi ska gå in på, när vi pratat om succéer här, vi ska gå in lite grann på de som har haft det tyngre. Malmö har vi gått igenom väldigt mycket, men kort då. Nu vann de här senast, men om vi ska summera där, så blir det ju såklart inte godkänt. Det har varit en märklig sparkning av Milos där, som inte fick någon, det har inte blivit något bättre alls. Och Georgsson kändes som en lösning som de trodde väldigt mycket på, men det blev panik där också, så tog de in Åge. Nu ska man ha in en ny tränare också, där man har liksom, ja, har Rydström högt upp, men ja, vad säger vi om deras säsong först?
Nej, men det är inte acceptabelt såklart. Det är ju, om Malmö går till ett gruppspel i Europa, då kan man samtidigt kräva att Malmö ska utmana om guldet.
Ja, det har de inte gjort.
Nu har de inte ens utmanat om en Europaplats fullt ut, och det är ju pinsamt givetvis, och för dåligt och oacceptabelt för Malmö. Så att det är ju självklart. Och sen är det ju trots allt så att ingen annan klubb har bättre förutsättningar än Malmö att snabbt studsa tillbaka. Läget är inte så mörkt kanske som en Malmö-supporter känner just nu, utan det finns ju såklart väldigt, väldigt goda förutsättningar att snabbt vända på det här. Men då gäller det att man bestämmer sig för vilken typ av spelartrupp man vill ha, vilka man ska skeppa bort, vilka man inte satsar på längre, och lyckas bygga en ny stark kärna på något sätt. För jag menar, vilka ska vara de ledande spelarna nästa år? Känns ju väldigt osäkert just nu. Väldigt svårt att veta vilka som ska vara den här centrallinjen. Jag menar, AC, det är klart att finns väl stor möjlighet att han stannar kvar, men det finns väl också en viss risk att han kanske får chansen någon annanstans, eller att han vill lämna. Vem vet? Och,
ja, Knudsen, Jo Inge Berget.
Ja, liksom. Nilsen tycker jag är bra, och i stort sett bra. Ofta har han väldigt hög högsta nivå. Liksom. Han blir väl kvar, va? Antar jag, utan att veta.
Ja, det är nog inte säkert.
Kanske inte säkert heller. Nej, men Hadzika Donic försvinner väl sannolikt.
Samtidigt kan de inte göra om för mycket heller. Nej. De kan liksom inte bara...
Det är ju på samma sätt med AIK. Det finns en jättestor osäkerhet kring Malmö, men att Malmö har ju helt andra förutsättningar att göra någonting väldigt, väldigt bra på kort tid jämfört med andra.
Och där, det blir ju en väldigt bra sits också för nya tränare som kommer in, för att det är ju nästan helt omöjligt att göra det lika dåligt i Allsvenskan som i år.
Nej, det är ju
liksom, i princip omöjligt.
Skulle till exempel Rydström bestämma sig för att han vill ta Malmöjobbet då, om det nu erbjuds, så är det ju, som du säger, väldigt bra förutsättningar. Han kommer till en trupp i spillror. Det finns ingen stark spelargrupp som kan bestämma någonting, utan att de som är kvar kommer få liksom dansa efter Rydströms pipa. Mm. Det finns en förståelse för att han ska ha tid på sig och sätta sitt sätt att spela. Och Rydström, så han inte glömmer det, han är ju väldigt, folk tror kanske att det blir så långsiktigt projekt om han ska få det, och han behöver tid. Ja, han behöver tid, men han har liksom, han tog ett Kalmar som spelade den mest brutala, primitiva fotbollen i Allsvenskan, och på en försäsong fick han dem att spela bättre än vad Sirius hade gjort under Rydström. Liksom. Han kan jobba väldigt, väldigt snabbt, och det skulle han absolut kunna göra med så pass skickliga spelare som finns, som kommer finnas i Malmö också. Det är ju väldigt bra tillfälle för en sån som Rydström att ta över Malmö.
Sen har ju Boja Traja varit riktigt fiasko sedan han kom också. Han får väl nu en försäsong på sig att ta lite revansch här också. Jag tror fortfarande att han och Isak Kistin passar väldigt bra ihop. Men då gäller det ju att Boja Traj inser att han måste jobba lika hårt som han gjorde i Djurgården när han var som bäst där och när han vann skytteligan. Och det känns lite som att han har varit lite gamnacke nu på något vis och inte tagit det jobbet för laget.
Ja, eller om man spelar då ett spelsystem som passar honom bättre. Om man kanske spelar 3-5-2. Mest var det liksom.
Nu,
ja, precis. Om man spelade 3-5-2 till exempel med han tillsammans med Kises, hade det nog sett ganska bra ut. Men ja, då finns det andra spelartyper som lider, till exempel med CDU och sådana som man vill ha som yttre. Liksom. Så att, men självklart, det finns liksom, det är inte så mörkt som man tror kring Malmö, i alla fall året ett stort fiasko. Spelartruppen, det har redan påbörjats en generationsväxling som kommer fortsätta under vintern, så att jag tror nog ändå att Malmö kommer sluta tillbaka ganska bra lagom till nästa år.
Sista då, som är lite av ett misslyckande, är ju IFK Göteborg som får se Häcken vinna med 4-0 och fira SM-guld på deras egen hemmaplan. Det har gått i vågor i för sig. Hade jag fått tippa så hade ju Blåvitt hamnat ungefär där de hamnar nu. Men man hade ändå lite högre förväntningar när det började gick så bra där. Vad säger du? Kanske inte man kan ha en fiaskostämpel på IFK Göteborg, men nej, jag tror att de känner att fan, vi var med och slog som medaljer för bara en omgång sen. Det var lite synd att vi slarvade bort det. Så tror jag de känner det var. Vad säger du?
Ja, nej, men jag tror jag tippar dem som 8. De ligger 8, så jag kan inte döma ut dem. Liksom, utan de motsvarar väl de relativt låga förväntningarna som var rimliga att ha på Blåvitt. Men det som är lite... Det är klart att vi kanske tog i för mycket där, många av oss, när de visade upp en positiv spelmässig och resultatmässig trend under sommaren, när de ställde om till ett mer offensivt balanserat 4-3-3. Och det verkligen funkade, det såg bra ut. Det var spännande. Och då
Bångsbo slog igenom.
Ja, precis. Och då jag menar, Kevin Jakob så bra ut, och Hussein Kanell så bra ut, och Gustav Svensson hittade verkligen rätt som sittande lite mer ensam defensiv mittfältare. Och, ja, men det såg helt enkelt spännande ut. Och det är klart, det kanske var då att vi tog i för mycket, liksom, att man kände så att nu att man överdrev liksom hur positivt det såg ut. Och det är ju lite av en sorg, tror jag, att de inte har lyckats bygga vidare på det som ändå såg lovande ut under en kortare period, utan att det känns inte som att den, de hade kunnat få ett starkt liksom frånskjut in i nästa år om man hade kunnat fortsätta på den vägen hela hösten, men så har det ju inte varit, utan det är ju det liksom att den här berömda filten, att när Stare försökte se på den här lite mer offensiva inriktningen så gick ju försvarsspelet ganska snabbt lite mer åt skogen. Bångs på så inte riktigt lika extremt spännande ut och de började släppa in väldigt mycket mål och så att det är ju, ja, nej, det känns ju mediokert mest av allt.
De kommer ju behöva värva in ganska många spelare för att det var som Micke Stare sa nu till GT här att ja, det är något vi behöver skruva på. Det är klart, vi måste göra någonting åt det här som var, för att det är inte, de var inte nöjda med det. Men det blir också spännande för det. Till sist då, så har vi ju faktiskt, även fast det mesta är klart och guldet är utdelat och andra platsen är utdelat och tredje platsen är klar, så har vi faktiskt en del att se fram emot den sista omgången här. Det är en hård kamp mellan Degerfors och Varberg. Vilka som ska hamna på kvarplats och vilka som ska klara sig kvar utan kval. Och där har ju Degerfors lite ett försprång, men de möter Malmö borta medan Varberg tar emot Sirius. Malmö har ju ingenting att spela för, men man kan tänka sig att de vill spela för äran. Och Varberg möter ju Sirius som grejade kontraktet förra omgången. Vad tror du där?
Jag tror Degerfors får stor torsk borta mot Malmö, ja. Och att Varberg gör en okej insats men kryssar mot Sirius, och så blir Varberg laget som får kvala.
Ja.
Och där är det, har man ju sagt hela tiden att oavsett vilka som får kvala så kommer de nog klara det.
Det är Öster de möter.
Ja, och det enda som får mig att tro att Öster kanske klarar det är ju att det vore kul. Jag har ju ingenting med matchen att göra, men jag tycker det vore lite intressant med tre småländska lag i Allsvenskan. Jag kan inte riktigt minnas om det har, om eller när det har skett tidigare. Nej. Så då får alltså Värnamo, Kalmar. Alltså då är det så här, från att Småland var ett helt plötsligt fast ingenting liksom. Fast ingenting Småland. Alltså jag menar det, ja men det var, nu låter jag som jag, det låter som jag kommer från Småland, jag kommer från Blekinge, så det är inte så att jag brinner för Småland egentligen. Nej. Men jag kände ju ett tag där att det var en sorg att ett så klassiskt fotbollsdistrikt inte hade något fungerande lag riktigt. Kalmar så hemska ut och man bara väntar på att de skulle åka ur. Och sen var det inget annat, och nu sen dess har vi fått ett liksom smårikt och spännande Värnamo som ju uppenbarligen ger väldigt bra ifrån sig, och så kanske det blir Öster också, så att jag vet inte, det kittlar mig lite att få tre stycken gräslag från Småland i Allsvenskan.
Ja, det kommer bli väldigt spännande där och gastkramande in i det sista. Vi har ju också en kamp som är väldigt intressant, den mellan Alexander Jeremejeff och Marcus Antonsson. Jeremejeff är ju tillbaka nu i sista omgången och han leder Allsvenska skytteligan med två mål före Antonsson. Där möter ju Häcken Norrköping hemma medan Värnamo tar emot IFK Göteborg hemma på Finnvedsvallen. Så att ja, det blir tufft för Antonsson att ta igen de där målen, tror jag.
Ja, jag tror faktiskt att
han måste göra tre och, eller ja, han måste göra två mer än.
Ja, precis. Det blir nog en sån match där Häckenspelarna in i absurdum kommer servera Jeremejeff chanser. Och jag tror att det är nu när liksom det kollektiva uppdraget är klart och de har lyckats, då kan man ju unna sig att vara lite mer inriktad på de individuella ärorna, och det tror jag Jeremejeff är. Han vill nog hålla den här uppkomlingen bakom sig, skulle jag tro.
Ja, verkligen. Det är ju Alexander Jeremejeff med etta i skytteliga med 22, Andersson tvåa med 20. Sen är det ett glapp ner till Gustav Ludvigsson och Marcus Berg på 12, och sen är det tre spelare på 11 mål. Det är Kristoffer Nyman, Isik Kisa Kelin och Pontus Engblom. Vet du vem som leder i assistligan? Det är delat.
Ja, det är Nahi Besara, va? Och Hur många är det då?
Två.
Ja, men hur många har de ut?
10.
Nahi Besara och Ebersen har ut 9. Zeidan har kanske ut 10.
Helt rätt.
Ja, bra.
10 på Zeidan, 10 på Nahi Besara. Sen är det faktiskt 9 framspelningar på Jehas. 8 på Magnus Eriksson och Victor Edvardsen.
Ja, det är otroligt bra.
Vem har mest gula kort då? Det hade jag ingen aning om. Nej, den tar du inte.
Är det en Varbergspelare?
Ja, helt rätt.
Då gissar jag på
tar
att
tar du här och bjuder på lunch.
Han mitt innefattaren Leroux.
Nej, Johan Birkfeldt.
Pisset alltså. Jon Birkfeldt.
Jon Birkfeldt, förlåt.
Ja,
Jon
nej, det borde jag fan. Det borde
Daniel tats. Stensson är 2 på 9 mål.
Ja.
Bra, så summerar vi Allsvenskan när det är en omgång kvar. Vi är tillbaka nästa vecka. Då summerar vi hela året och säsongen.
På återhörande.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Person.